Du lyssnar på De oskyldiga av David Baldacci, i översättning av John Henry Holmberg, uppläst av mig, Reine Brynolfsson. Kapitel 1. Will Robey hade noga studerat varenda en av passagerarna under den korta flygningen mellan Dublin och Edinburgh. Han var övertygad om att han hade rätt i slutsatsen att 16 var hemvändande skottar och 53 turister. Robey var varken skotte eller turist. Det tog i flygplanet 47 minuter att korsa Irländska sjön först och sen ett stort stråk av Skottland. Taxiresan in från flygplatsen förbrukade ytterligare 15 minuter av hans liv. Han skulle inte bo på Balmoral, Scotsman eller något av de andra berömda hotellen i den uråldriga stan. Han hade ett rum på tredje våningen i en byggnad med smutsig fasad som låg 9 minuters promenadväg i uppförsbacke från stadens centrum. Han hämtade ut nyckeln och betalade kontant för en natt. Han bar upp sin lilla väska till rummet och satte sig på sängen. Den knarrade under tyngden och sjönk ihop nästan en decimeter. Knarrande och sjunkande var vad man fick för så lite pengar. Robey var 1,83, vägde 82 stenhårda kilon. Han hade en kompakt muskulatur som förlitade sig mer på snabbhet och uthållighet än på ren styrka. En gång hade han begått ett misstag som lett till att han fått näsan knäckt. Han hade aldrig låtit rätta till den eftersom han inte ville glömma bort misstaget. En av de bakre tänderna var en löst tand. Den hade han fått samtidigt som den brutna näsan. Hans hår var naturligt mörkt och växte snabbt, men Robey föredrog att hålla det ungefär 1 centimeter längre än en marinkårssnagg. Ansiktsdragen var tydligt markerade, men han såg till att de flesta snabbt glömde bort honom genom att nästan aldrig se någon i ögonen. Han hade tatueringar på ena armen och på ryggen. Den ena föreställde en stor tand från en vit haj. Den andra var en taggig röd strimma som såg ut som en brinnande blixt. De dolde effektivt gamla ärr som aldrig läkt ordentligt. Och var och en av tatueringarna hade en särskild innebörd för honom. Den skadade huden hade varit en utmaning för tatueraren som arbetat med Robey, men resultatet hade blivit tillfredsställande. Robey var 39 år gammal, skulle fylla 40 nästa dag. Han hade inte kommit till Skottland för att fira den milstolpen i livet. Han hade kommit dit för att arbeta. Av årets 365 dagar ägnade han ungefär hälften åt att arbeta eller resa till eller från jobb. Robey studerade rummet. Det var litet, tillräckligt, opyntat och strategiskt beläget. Han krävde inte mycket. Han hade få ägodelar och ännu färre behov. Han reste sig och gick fram till fönstret, tryckte ansiktet mot det svala glaset. Himlen var dyster. Det var den ofta i Skottland. En dags obrutet solsken i Edinburgh togs vanemässigt emot med både tacksamhet och förvåning av invånarna. Långt bort till vänster låg Holyrood Palace, drottningens officiella residens i Skottland. Han kunde inte se det härifrån. Långt åt höger låg Edinburgh Castle. Inte heller den gamla, slitna byggnaden kunde han se. Men han visste precis var den låg. Han tittade på klockan. 8 hela timmar kvar. Flera timmar senare väcktes han av sin inre klocka. Han lämnade rummet och gick upp för sluttningen till Princess Street. Han passerade det majestätiska Balmoral Hotel, ett ankare i stadens centrum. Han beställde in en lätt måltid och vatten att dricka. Och struntade i det stora urval stout som erbjöds på anslagstavlan ovanför baren. Medan han åt ägnade han en stund åt att titta på en gatuartist som jonglerade med slaktarknivar på en enhjuling. Medan han underhöll publiken med roliga historier som han framförde med överdrivet skotskt uttal. Sen tittade han på killen som var utklädd till den osynlige mannen och som lät sig fotograferas tillsammans med förbipasserande för 2 pund per foto. Efter måltiden gick han i riktning mot Edinburgh Castle. Han såg det på håll medan han släntrade fram. Det var stort.